Vi går ju igång med en ny predikoserie och eftersom vi följer kyrkåret så dagens rubrik är tro och liv. I den heliga vardagen, tro och liv. Att höra och att göra skulle kunna vara en annan rubrik beroende på de texterna vi har valt idag. Och jag tänker att vi börjar med att läsa två texter. Först läser vi dagens saltarsalm, sen ska vi läsa en kort text från Jakobsbrevet. Vi börjar med saltarsalmen. Bägge de här två texterna är ju såklart texter som de skrevs ju för att läsas i en gudstjänst, eller åtminstone när en församling träffades. Det första är en bön, nästan ett rop om hjälp och vägledning. Så det är den typen av gudstjänstsamling. Den andra är mer en instruktion, nästan lite torr sådär. Jakob kan ju vara... Han är inte så poetisk. Men bägge två läses ju och skrevs för att läsas i en sån här miljö. Så vi börjar med salmen som ju ekar av den senaste sången vi sjung. Jag sträcker mina händer mot dig. Öppna mig som törstig jord. Herre, skynda och svara mig. Jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon få möta din trofasthet, och jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig, Herre. Rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Ja. Den andra texten då från ett brev, mer kanske en instruktion och en hälsning, där skriver Jakob så här: bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Minne och handling hör ihop, att höra och att göra. Det blir musik. Jag tänkte börja spela men det var så låg volym så jag hade överröstat mig själv. Alla känner igen den här låten såklart. Nickar samförstånd. Jonas kanske känner igen den. Den låten som heter Processional av en basist som heter Dave Holland. Och är ni i min bransch så är han så stor det går att bli. Sådär. Poängen med den där är att den låten kan jag utan och innan. Du kan väcka mig mitt i natten. Och stoppa en saxofon i munnen. Jag spelar melodin, jag kan spela trummorna, jag kan spela pianot, jag kan göra allting på den. Möjligtvis inte basen, för bas, till skillnad från de andra instrumenten, är ett svårt instrument. Eller hur? Mm. Minne och handling hänger ihop. Alltså, det vi regelbundet utför, det sätter sig i kroppen, i muskelminnet, och det skapar liksom reflexer. De kickar in när de behövs. Den här låten har spelat hundratals och åter hundratals gånger. Jag har använt den när jag har undervisat. Jag står och spelar den i mina hörlurar och spelar till den när jag står och värmer upp som en del av min övningsrutin. Jag har spelat den i band. Jag kan den i flera tonarter. Den sitter som ett rinnande vatten. Väck mig mitt i natten. Sätt igång den. Jag är där. Det kanske inte låter jättebra klockan 5 på morgonen, men jag är där. Musik är ett hantverk, det handlar om att göra saker länge över tid och du håller på med det, till slut så sitter det. När du har lärt dig och gått in i en tradition, du behärskar den, då blir du fri. Då blir du fri. och man minns. Och jag tänker att det är den typen av minne Jakob är ute efter här. Minne och handling hänger ihop. Jakob är drastisk. Han är ju det ofta i sina formuleringar, men han är något på spåren när han liknar dem som hör men inte gör vid det som sker när vi glanar i en spegel på oss själva och sen glömmer bort hur vi ser ut. Så det är ändå relevant det i mobiltelefonernas tidevarv. Liksom, jag vet ju precis hur jag ser ut för 5 minuter sedan och för 20 minuter sedan och sådär. Men ni förstår poängen, va? Man tittar och sen, vänta, hur var det nu? Hade jag rättat till glasögonen? Låg håret rätt och sådär? Det finns ju andra bilder som vi brukar använda såklart. Ett annat exempel är väl där liksom, om du kan ett recept. Bara för att du kan ett recept så är du inte en kock eller en bagare, va? Man måste hålla på. Om vi har koll på transferfönster och läktarkultur och har bra koll på offside-regeln, vem har det? Men det gör det inte till en fotbollsspelare. Och så vidare och så vidare. Och sen, och det pratade vi om i våras på sluttampen, att gudstjänstens handlingar och språk formar ju oss också. Vi har någonting i vår församlingsordning som säger ungefär så här, att kropp och tankar hör ihop. Alltså i gudstjänsten använder vi vår kropp på ett annat sätt, tror jag det står. Sidan 11, eller hur, Samuel? Ja, men jag bara kollar att du är med. Andra kolumnen, jag tror det. Du har säkert rätt. Alltså vi använder vår kropp på ett annat sätt. Vad betyder det? Vi utför handlingar i gudstjänsten som förändrar våra tankar och vårt sätt att röra oss i alla andra rum. Vi faller på knä och tar emot det som ger oss näring. Vi står upp, lyfter kanske våra händer. Vi ber. Vi välsignar varandra. Vi tar emot och ger förlåtelse. Alltså, vår kropp och vårt tänkande formas efter andra mönster. Vi firar gudstjänst, står det i församlingsordningen, för att ständigt rikta in oss mot skapelsens centrum och hålla trons minne vid liv. Vi minns genom att stoppa in saker i huvudet, men vi minns också genom att vi gör saker. Eller hur? Så är det ju. Och det är därför ord som lärjungaskap är till för att hjälpa oss längs vägen. De är väldigt handfasta. Även den där kopplingen mellan hantverk, yrke och vad man skulle kunna säga är ett religiöst sammanhang. Det kanske har fallit bort lite för oss. Men en lärjunge och lärling, och nu vänder jag mig till min goda kollega Svenska Akademins ordbok, är alltså en person som, citat, ansluter sig till eller håller på att tillägna sig en viss lära. Eller metod. En person som ansluter sig till eller på att tillägna sig en viss lära eller metod. Det är inte bara lära eller metod, jag tror det är både och. Ni förstår vad jag menar. Att tillägna sig någonting, det är ju ingenting man går inte in i ett rum där någon gör någonting. Så här, just ja, nu är jag snickare, och så går man ut. Jag skulle inte anställa en sån människa. Där man tillägnar sig, alltså man repeterar, övar, tittar på när någon annan gör det. Va? För ofta sker ju lärjungaskap och lärlingskap under varsam handledning av någon eller några som har gjort det här mycket längre än dig. Det är det här församling är. Det är det här Jesus gjorde med sina lärjungar. Kom här, kom och följ mig. Det var lärlingar som fick följa en mästare. Och så är det fortfarande. I många klassiska musiktraditioner, jag vet inte hur det är nu, men i många, den indiska klassiska musiktraditionen är oerhört strikt. Där får man inte ens hålla i sitt instrument förrän efter flera år. Man måste sjunga det som ska spelas först. Så har det varit. Men du går bredvid någon, så när du kan göra det exakt som mästaren, då är du fri att börja göra dina egna tolkningar. Vi börjar ofta tvärtom. Vi gör för att minnas. Så lärjungaskap antyder också därför ett eget aktivt ansvar. Eller hur? Att liksom söka upp och tillägna sig sätt att tänka, vara och handla på. De där tre, tänka, vara, handla, de sitter ihop. Va? Och vips fattar vi också vid andra sådana där stora ord som omvändelse som vi använder ofta. För de är också praktiskt. Jo, det handlar om att tänka om, men att tänka om är och gör också någonting med våra kroppar, våra handlingsmönster, hur vi beter oss. Och så vidare. Så vi har ett eget ansvar här. Det är ju liksom det Jakob är ute efter. Vi är fria, men vi är fria att inte vara passagerare eller åskådare i våra egna liv, skulle kanske psykologin säga, jag vet inte. Och därför vill jag för det andra då säga någonting just om det här med att sätta sig i situationer och i sammanhang, eller att vara medveten när man går in i situationer och sammanhang där du vet att dina reflexer kommer att formas, va? Efter Kristus. Där du kommer att få tillfällen att bli en handlande lyssnare, en lärling så att säga. Det är vi allihop. Och ibland så sker det mest för att livet händer oss, eller hur? Men ibland så finns det möjlighet att vara medveten i sådana beslut. Det kanske är att låta den här Psaltarpsalmens vädjande, trängande frågor ta form, va? För jag tänker att det är det som salmen lär oss och det vi sjung också innan. Det är nästan en slags livströtthet eller en tomhet som psalmisten ger språk för. Och den göds av vår glömska av det goda livet. Och det gör vi väldigt ofta därför att antingen har stannat i huvudet, lustigt nog så glömmer vi saker för att de förblir där. Och lika ofta för att de åkte in i huvudet, sen åkte de ut igen. Och inte landar i kroppen eller i handlingarna, i vanorna, i rytmen. Visa mig den väg jag ska gå. Alltså visa mig inte det koncept jag ska hålla med om. Den formel jag ska minnas. Det är en viktig del av det. Språket är inte oviktigt. Men det är visa mig den väg jag ska gå. Lär mig att göra din vilja. Till du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. Alltså ni hörde en slags vädjan där. Vi återkommer till den där salmen såklart. Men det var det med att sätta sig i situationer och sammanhang där du vet att reflexerna formas och vi blir handlande lyssnare. Jag tjötar ofta om min egen erfarenhet, men jag försöker titta på livet som, det blir för pedagogiskt, men ska man predika måste man vara lite pedagogisk, och förlåt. Men alltså att placera mig själv i situationer och sammanhang över längre tid där jag vet att jag kommer formas, för jag har inte kontroll över det. Jag vet att det här vill jag lära mig. Jag ser någonting av Kristus och Guds rike i det här. Det är därför jag hamnade i fredsarbete och jobbade med icke-våld, så att säga. Jag kom dit och tänkte, här kan jag nog bidra med någonting, och insåg att det här var ju långt mer komplext. Freden är mycket mer en väg än ett mål. Eller minst lika mycket en väg som ett mål. Och då är det krångligt. Det är inte lätt. Man kan inte bestämma. Ofta gör man fel. Att leva i kommunitet var likadant. Vad betyder det att vara kristen och leva med andra människor som är olika än mig? En del som är långt åt det hållet, andra som tror långt åt det hållet, en del som vill fira gudstjänst så, andra som vill fira gudstjänst si, andra som vill stå upp och sitta ner ofta, andra som helst vill ligga ner, andra som, alltså ni förstår. Men vi lär oss. Svärd skärper svärd, människa skärper människa. Står det någonstans. Och så vidare. Samma med att liksom verka som församlingspastor. Vilken fantastisk skola livet är. Ibland så har vi möjlighet att ta de där besluten. Gör det. Ibland händer livet. Men då får vi ta ett beslut på ett annat sätt. Var är Gud här? Hur kan jag bli inte bara en hörare eller en medpassagerare i den här situationen, utan någon som speglar Kristus? Det betyder inte att allt kommer bli bra. Att du kommer vara jätteduktig på det du hamnar i. Men du kan hitta Kristus där. Ja, ni förstår. Vi är tillbaka på det här med omvändelse då såklart. Den pågår jämt. Jag tjatar också om ordet äventyr ganska ofta. Någonting som är riskfyllt, strapatsrikt. Någonting du lär dig av som kan vara en smula farligt, för du har inte kontroll över det. Det är sårbart, det är inte riskfritt. För det tredje och sista då, och jag tror det här är viktigt, särskilt med tanke på vad jag precis har sagt ett par minuter. Jakob påminner oss om att det finns en djup, djup glädje. Salighet är ordet han använder. I att inte glömma, utan att istället göra. Inte bara höra, utan också göra. Det vill säga leva kreativt mitt i livet som det är. Ordet som vi översätter med görare, eller som Bibel 2000 översätter med görare. Det grekiska ordet som är poetai eller poeteis, tror jag. Och det antyder liksom att framföra. Alltså att framföra likt en artist, en poet, en estradör. Alltså det finns något konstnärligt och medskapande i det. Och ni hörde ju när jag sa poetes, men det är ju samma rot som ordet poet. Det är precis därifrån det kommer. Tänk att det är det Jakob sitter och smider på, va? Så våra liv, ta mig predikantens frihet och säger det här. Våra liv, oavsett hur smärtsamma eller gråa vi upplever att de är just nu. Våra liv gör på världen mer poetisk. Världen är vackrare för att du är här. Ja. Och vi behöver förstå därför att Jakob är ju inte någon moralistisk tråkmåns när han uppmanar till att bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Han står inte och gastar, men kom igen nu, kom in i marschen, måste göra något. Du kan inte bara sitta här och ta emot vecka efter vecka, år efter år. Nej, 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 nej. När Jakob talar allvar, för det gör han med rätta, om handlingen som måste följa hörandet, så är tonfallet det här. Du är konstnär, lägg inte penseln på bordet där och sitt och stirra ut i tomma intet. Måla! Du blir ju lycklig då. Skriv, du är ju poet. Gör världen vacker. Alltså, ni går verkligen miste om någonting som bär djup glädje. Det är det han säger. Jakob använder ordet salig. Och återigen, min vän, den akademiska ordlistan säger att vara salig är givetvis att vara djupt lycklig, det sa jag innan. Men någon som är salig är också i en förmånlig och avundsvärd situation. Du är konstnär, lägg inte penslarna på bordet, du är i en avundsvärd situation. Du kan måla världen vacker, du kan skriva den ljuvlig. Lägg inte ner pennan. Nu ska jag inte vrida Jakob längre åt det hållet, men ni förstår min poäng. Och så hör vi ju Jesus ord, ekon av det Jesus själv säger i saligprisningarna. Va? Saliga är ni. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. På djupet lyckliga, avundsvärda. Därför att Kristus är ju ordet som vi ska höra. Det vet vi ju. Bli inte bara ordets hörare utan också dess görare. Det är ju liksom, bli Jesu medvandrare, inte bara hans åskådare, inte bara hans påhejare. Det är också bra. Ibland är det där vi står. Men till sist får vi ta upp penseln och säga, jag vet inte hur det här ska bli, men nu doppar jag den i färgen och så målar jag. Gör det. Gör det. Saligprisningarna och hela bergspredikan är ju på något vis Jesu respons på våran och världens eviga frågor om var den lycka, glädje, förlåtelse, försoning, växt och helhet som vi ägnar hela våra liv åt att söka, var den finns. Kristus. Det är precis de där gnagande frågorna som vi bär med oss. Och det är de som psalmförfattaren sätter ord på. Det får bli vår avslutande bön, tänker jag. Jag sträcker mina händer mot dig. Öppna mig som törstig jord. Herre, skynda att svara mig. Jag orkar inte mer. Är du där, ropa de orden. Och titta var du har din pensel. Visa mig den väg jag ska gå. Lär mig att göra din vilja, till du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark. För utan anden klarar vi det inte. Vi ber. Kristus, tack för din närvaro. Tack att vi får vandra med dig, luta oss mot dig. Vi får skapa med dig och följa dig vart du än går. Ge oss mod att greppa vår pensel eller penna eller vad det än är. Och dra ett litet streck, skriva ett litet ord. Och se hur din ande leder. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Amen.